Hej och välkommen till Aten och Jerusalem. Vad kul att ni är med.
Kul och vara tillbaka här. Kul att ni
Jep.
lyssnar.
Ja, det tycker vi är så kul. Där borta i Linköping sitter Annika Wilsén.
Ja, och där borta i Aneby sitter Anton Jonsson.
Så är det. Och ni sitter kanske på bussen eller kanske diskar. Jag brukar lyssna på podden när jag diskar till exempel.
Ja. Eller när man cyklar brukar jag lyssna och så proppa i ordentligt så man inte hör någonting av sina medtrafikanter och så är det bara att hoppas på det bästa.
Du har ju blivit påkörd en gång när du var ute och cyklade också, så att var
Ja,
det att du
det...
hade lite podd i öronen då, eller?
Nej, det var faktiskt bilistens fel. Hon körde på mig på ett övergångsställe ut för att hon inte tittade. Men det gick bra. Men... Det tar jag inte på mig.
Nej, men visst hade du din första tanke då att oj, hon måste verkligen hata cyklister?
Ja, det var inte så. Brinnande hat mot allt som rullar på två hjul. Nej, men...
Ja.
Oh, hur är läget med dig annars, Anton?
Jo, men det är bra, tack. Jo, det är bra. Ja. Jag knogar på här.
Ja, men det är
Idag
bra.
har vi tapetserat ett rum, men jag har tagit hand om barnen mest då, men andra har tapetserat rummet och jag har tagit hand om barnen.
Ja, det är nog så viktigt. Jag
Ja.
har inte sovit så många timmar för jag har praktik på förlossningen nu. Så jag har kört 3 nätter på raken. Och idag har jag sovit av, som man säger. Då sover man bara några få timmar efter ett nattpass för att man ska somna igen på kvällen. Så jag hoppas att jag ska kunna hålla en röd tråd genom det här samtalet.
Ja,
Jag
men det låter bra.
somnade medan jag läste böcker för barnen här på kvällen, liksom mitt i meningar.
Oh,
Varför
nej.
avslutar du inte meningen, mamma?
Det känns som att du har något sånt här, vad ska man säga, typ the good doctor-jobb. Då har de ju ofta sådana här, bara, åh, nu ska vi ha 175 timmars pass för att vi ska sålla agnarna från vetet.
Nej. Ja, i USA jobbar ju alla läkare jobbar ju jättemycket, men framförallt de nya, alltså AT eller liksom, ja, de får ju leva för sitt jobb.
Det är ett
Riktigt så
u-land.
är det inte. Men det är lite så här, man ska upp i 50 förlossningar på de här 1,5 åren och jag har inte fått ihop så många hittills, så ibland stannar man ju kvar extra bara för att få vara med när det föds ett barn eller sådär. Så det är ju lite att man får slita hårt. I natt fick jag ta emot en bebis som jag inte fick slita hårt för. Den föddes direkt när den kom in på undersökningsrummet. Så kan det vara också.
Jo, men det är väl lite grann som där du brukar föda då. Du bara sprutar ut bebisar.
Ja, lite så.
Ja. Vet du vad? Vet du vad?
Nej.
Det har släppts ett nytt nummer av Nod. Känner du till det? Prenumererar du på Nod?
Nej, ja, jag gör det egentligen, men det har blivit något knas för jag har inte fått dem nu, så jag måste kolla upp det där.
Föreningen Nods vänner, lystring, lystring. Det här är ju ett allvarligt problem som ni måste åtgärda.
Jag tror kanske det är jag som måste åtgärda något, men ja, men vad handlar det nya numret om Nod då?
Det
Av
handlar
Nod
om,
om?
det här är ju del av vårt obetalda samarbete med Nord. Ja, det handlar om drömmar. Har du några drömmar kvar? Eller har de dött alla drömmar? Har du bara privata drömmar kvar? Eller finns det, har du några stora
Drömmar för
drömmar som du?
samhället.
Ja.
Jag tänker att samhället lider ju lite brist på drömmar. Alltså att det som bar typ folkhemmet och sådär var ju på något sätt drömmen om ett bättre samhälle. Det saknas ju väldigt mycket idag. Men så jag har nog mer drömmar för mitt eget liv än vad jag har drömmar för samhället. Men jag har ju dem också. Det känns mer avlägset kan man säga. Det man drömmer om för
Men det är mer, ja,
världen.
det som behövs är uthållighet kanske. Alltså så här, man kan inte gå omkring och ha massor med lättsinniga drömmar, så där som världen är nu känns det som. Utan man får bara hålla ut och hålla hoppet levande. Lite så känner jag.
Intressant tema. Jag antar att de
Ja.
fördjupar det ganska ordentligt.
Ja, men de pratar ju också till exempel så har de ju, jag tror det vad heter han, Mikael Kurkiala har ju skrivit om att vi har gått från utopi till retro, retropi? Retro?
Okay. Att vi
Retro?
drömmer om
Ja.
det som har varit, eller?
Ja, exakt. Man drömmer om det som har varit. Man drömmer inte längre om en framtid eller liksom, man har inga så här stora drömmar framför sig utan man bara tittar bak. Och tänker du var på
90-talet.
ja, men folkhemmet eller tänker du var
Ja.
på
Före smartphones.
ja, och tänker du var om man är nationalist då kanske på
Ja.
1890 eller något sånt där. Tänk hur det var innan sossarna tog makten. Eller något sånt kan ju också vara en dröm som man har. Lite så här retrotropi, att man drömmer sig tillbaka till svunna tider.
Det kan man hamna i själv ibland. Tänk när det, jag brukar ibland tänka, tänk när det politiska fienden var Reinfeldts högerpolitik, liksom.
Alldeles
Nu
så snäll när man jämför nu,
i
liksom.
jämförelse, ja.
Det finns ju också den klassiska låten Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Du
Hade
kanske kommer ihåg.
punkare verkligen blommor i håret? Det har jag
Nej, men
funderat på.
jag tror att det blandar. Vi får tänka 77 and 69, alltså. Typ punk skulle man kunna säga att det är 77 och att hippies är 69 kanske.
Ja, mer så.
Ja, för det är ju också, det, ja precis, det är två, det punkar har verkligen inte blommor i håret.
Nej, det är inte riktigt samma
Nej.
estetik på hippies och punkare. Men även om det finns något subversivt med båda två.
The only way to stay in touch was a letter and a mail. Det stämmer ju inte heller.
Det fanns inga telefoner på
69.
77 and 69.
It was only way to stay in touch. Men det är också, det är en liten retrotopi anthem. Och så pratar man också lite grann om William T. Kavanaugh. Han gillar ju du, eller hur?
Jag gillar honom mycket. Absolut. Hörde honom på höstmötet senast.
Han är gosig.
Gosig.
Han känns gosig på något sätt, mysig kille.
Men vem har vi pratat med i det här avsnittet?
Vi har pratat med våran käre vän Magnus Malm.
Så roligt att få med honom till slut.
Ja, precis. Han är ju lite av en teknikskeptiker och sådär, så att det är ju en liten kamp att få med honom.
Ja, han har inte ens e-mail, eller hur? Skickade du ett brev?
Nej, alltså så här är det att av olika anledningar så händer det att jag träffar Magnus Malm också. Så då har jag haft möjlighet, så då har, jag har till exempel hans telefonnummer då, så då ringer jag, så då har jag ringt och frågat, kan jag intervjua dig någon gång? Och så sa han okej. Okay. Och så sen så skulle vi träffas in person vid ett tillfälle, men då orkade han inte. Så att då fick vi ta det via telefon nu istället. Fick jag spira upp min gamla Skype för att få till det.
Ja, det var ju väldigt intressant. Ja, vi ska inte gå in på det, men Skype är ju osmidigt för att spela in saker. Så jag var tvungen, när jag var iväg på min praktik, att delta i något slags trepartssamtal, fast jag egentligen inte deltog i samtalet.
Jag kan inte spela, alltså man kan inte spela in ett samtal via Skype där bara jag och en telefonkontakt pratar, utan då måste vi ha en Skype-kontakt ytterligare som vi har. Och då blir det massor med kaos kring det här. Ingen skugga ska falla på någon, men det var Viktors fel. Och då fick jag ringa upp dig när du var på din praktik och du får låtsas som att du inte var i ett Skype-samtal.
Ja, så jag hoppas att det ska ha blivit okej med ljudkvalitet och sådana saker ändå.
Magnus Malm är ju retreatkille, retreatledare. Han har varit redaktör länge för en tidskrift som fanns för ett tag sedan som heter Nytt Liv. Han är ju författare, har skrivit mycket böcker, finns i mångas bokhyllor. Om du är hemma hos en varmt troende vän så kan du kolla om du hittar något Magnus Malm. Gör lite
Det
Magnus
är
Malm-spotting.
sannolikt kan man säga. Vägvisare, till exempel.
Vägvisare
Riktig klassiker.
om andligt ledarskap och så. Och senare har han kommit ut med två stycken uppföljare till det, Fri att tjäna, del 1 och del 2. Bra grejer. Och sen så finns det ju massor med andra, typ, ja, vad ska vi säga, Kännetecken finns det en bok som heter. Det finns flera andra, många böcker. Viskningar från katakomberna.
Jag har hans bok om bergspredikan, men jag kommer inte ihåg vad den heter just nu.
Ett hjärta större än världen heter det.
Ja.
Jättekul att få ha med Magnus här.
Verkligen. Men innan vi lyssnar på Magnus och din intervju med Magnus så undrar jag om är det något som du har funderat på sistone?
Jo, men jag har tänkt på typ så här svårigheten mellan att ha dialektik eller att bevara typ en spänning mellan två sanningar, kanske man kan säga. Jag tänker på det utifrån, du vet ju den här rapporten som har kommit från EFK, Helighet och barmhärtighet.
Om den radikala medelvägen.
Exakt, och där har vi ju, där sätter man ju upp den här dialektiken helighet och barmhärtighet. Alltså man ska försöka navigera med att man ska både ta helighet och man ska ta barmhärtighet på allvar. Jag tänker att det är så väldigt svårt för oss att göra det här, att man har typ två saker som är väldigt sanna samtidigt. Jag tänker så här, det är lätt att man antingen får en väldigt dömande gud eller att man får en väldigt tråkig gud å andra sidan. Men jag tänker så här, Jesus är ju väldigt så här, både väldigt så här skarp och utmanande. Den som förnekar mig inför människorna ska jag förneka inför fadern. Och samtidigt så bara när Petrus gör det, förnekar honom inför människorna, säger han bara okej, kom och följ mig igen. Liksom. Alltså det är väldigt tydligt den här helheten och det är väldigt tydligt den här barmhärtigheten. Men jag tänker att det är så lätt att man, särskilt bland mina konservativa vänner, att man nästan hamnar i så här typ gärningslära för att man bara, nej men om man tar ett exempel till homosexualitet. Homosexualitet är fel och därför om man inte lever upp till det, om man inte lever upp till den här standarden så blir det nästan som, ja men då är man liksom ute ur leken och liksom dömd, utkastad. Ja men då blir det nästan som att man faller tillbaka till det här, ja men det som räddar dig är nästan att du lever upp till den här lagen nästan. Och det tycker jag är lite intressant då, att det är så lätt att man hamnar i typ den här att man hamnar i typ gärningslära eller vad man ska säga, eller i en sån här, du blir räddad på något sätt av Jesus, men framför allt genom att du lyckas leva ett obefläckat liv typ. Eller så. Och å andra sidan så finns det ju också en väldigt stark tendens där att man, jag läste nu ett citat som jag tyckte var roligt, att Bart sa det till Bonhoeffer, den tidiga Bonhoeffer, liksom, att du har gjort nåden till ett koncept som du använder som en batong som du slår ihjäl allting annat med. Liksom, eller sådär. Då menar han liksom att ja, men du har bara gjort nåden till något sånt här fristående koncept från Gud och som du bara använder för att slå ihjäl allting som skulle kunna utmana en människa eller
Just
utmana
det.
någon till efterföljelse. Liksom. Och
Just det.
Bonhoeffer blev ju väldigt så här efterföljelsefokuserad också efter, liksom, så småningom. Och det är också ett andra liket att man liksom, allting är täckt av nåden och därför kan allting fortsätta som vanligt. Liksom.
Ja, precis.
Det här billig nåd helt enkelt. Och det är ju andra då. Då har man helt tappat bort det här helighetsgrejen för att man bara tänker på nåd. Men hur kan vi liksom ha både helighet och barmhärtighet liksom? Oavsett i vad det gäller. Liksom. Det var mitt
Ja,
tänk.
men det är ju, jag tänker att precis som du säger, att de i praktiken är väldigt svåra att hålla samman och att det är lätt att man faller över i det ena eller det andra. Och utmaning till efterföljelse, om man börjar göra det konkret så är det väldigt snabbt att det också uppfattas som gärningslära eller ja.
Nu fanns det en liten artikel i tidningen Direkt som handlade om lärjungaskap och så hade man har så ofantligt svårt att liksom formulera vad innebär lärjungaskap ens egentligen, liksom för att man har så svårt att göra någon sorts utmaning för att man är rädd att det ska liksom komma på bekostnad av nåden, liksom, eller vad man ska säga.
Men vi har ju lite läst en Jag bara slänger in där. Är det en bok om efterföljelse av Fredrik Lindé som heter Ta av dig korset och följ mig. Och då pratar vi om det, liksom. Det är ju en utmaning till liksom, att ta Jesus på allvar och att följa Jesu fotspår och sådär. Men att det är liksom svårt att bli konkret i det. Men då har jag ett gammalt boktips om man vill väcka till liv det här, alltså strävan efter den konkreta efterföljelsen. Och det är ju Efter Kristus av Tobias Hadin och Kristoffer Lindell.
Yes,
Ja.
bra.
Som jag tycker är väldigt bra på just att liksom jobba, komma lite från ett annat håll kring det här med lärjungaskap, att bli konkret. Ska vi släppa detta nu och lyssna på vad Magnus Malm har att säga? Det vill vi inte gå
Ja,
miste om.
det vill vi inte.
Jag tror att många lyssnare har lite koll på vem du är och sådär. Men om du skulle presentera dig själv, vad skulle du vilja häva fram då? Eller vad är det du skulle vilja sätta i blickfånget?
Den enkla förklaringen är att jag jobbar med retriter och andlig vägledning för församlingsarbetare. Vilket jag har gjort sedan 1990. Så det är ganska många år. Gift med Elisabeth, vi har 4 barn, 5 barnbarn, ett 6:e på gång. Bor i Asklanda utanför Vårgårda på landet. Kort presentation.
Ja, men det var en rätt bra presentation, tycker jag. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om, vad ska man säga, mänsklighet idag och relationen till Gud utifrån det. Jag har ibland använt en så här tidigärd som du har varit med och redigerat, och i en avslutande bön där på tisdagen så formuleras det någonting i stil med att utifrån detta tecken att Jesus har kommit i mänsklig gestalt ska vi pröva vad som kommer från Gud och vad som inte kommer från Gud. Har du den exakta formuleringen? Hur formulerar du det?
Ja, det är tisdagens middagsbön. Jesus Kristus, du har kommit till oss i mänsklig gestalt. Lär att utifrån detta tecken pröva vad som kommer från Gud så att vi kan skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Det är bönen.
Vad innebär det att, Jesus har kommit i mänsklig gestalt? Hur är det någonting som hjälper oss att liksom skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande? På vilket sätt är det ett tecken som vi ska pröva allting utifrån?
Orden är ju hämtade från 1 Johannesbrevet som ju är väldigt fokuserar på den frågan. Och det är 4:e kapitlet där han talar om att inte tro alla andar som har gått ut i världen eller sätta till all form av andlighet. Och då är kriteriet just inkarnationen. I grundtexten så står det ju han har kommit till oss i köttet. Ordet blev kött. Det som här är översatt mänsklig gestalt. Alltså det mänskliga är alltså prövostenen, det är testet på sann andlighet. Och det är det han, alltså antikrist, det är det enda stället i Bibeln som det ordet faktiskt används. Det missbrukas ju väldigt ofta idag till att beteckna allt som man är rädd för ungefär. Men hos Johannes så är det ju väldigt knutet till så att säga, motsatsen till Kristus, det är vad ordet betyder. Alltså, om Kristus är sann Gud och sann människa, då är antikrist den som klyver Gud och människa. Den som håller isär det gudomliga och det mänskliga och tvingar oss att välja antingen Gud eller människa. Det vill säga både materialismen och överandligheten har sina rötter i antikrist kan man säga. Därför att varken materialismen eller överandligheten klarar av föreningen av Gud och människa. Utan i materialismen så har man valt det mänskliga och valt bort Gud. Och i överandligheten så har man valt Gud och valt bort det mänskliga. Och det är också det som är det kriterium som som Johannes ger oss. För vad är sann andlighet? Jo, det är där hela Gud får plats och hela människan får plats. Mm. Så fort du har en miljö där du måste parkera någon form av, någon del av din mänsklighet, känslorna, förnuftet, kroppen, viljan utanför, så kan du direkt veta att det här är en andlighet som du måste vara väldigt försiktig med. Den kommer inte från Gud. Och omvänt, alltså där du får känna att du får vara hel som människa, där kan du slappna av, där kan du veta att det har med Gud att göra.
Jag tänker att du formulerar också träffande i en av dina böcker att om man måste välja mellan Gud och människa, så brukar man tendera att man till slut väljer människan. Liksom. Alltså att vad man ska säga, överandlighet leder oftast till att man då till slut blir ateist, eller att man förnekar Gud, eller vad man ska säga.
Ja.
Eftersom det är sant mänskliga inte har fått plats.
Nej, men så är det. Jag brukar ta exemplet Fanny Alexander, Bergmans sista film, där han har gestaltat det väldigt tydligt, egentligen övertydligt, och de här två husen, då har Ekdalska huset, teaterhuset, där det är väldigt, väldigt mänskligt, det är frodigt, ljusen brinner, det är varmt, det är mycket erotik, det är skämt, det är ja, kropp, sinnlighet, men inte Gud då. Och det andra huset är ju biskopshuset med sina kala väggar och mumieartade hushållerskan. Och där finns Gud, men absolut inte det mänskliga. Varsågod och välj. Det är klart att alla väljer Ekdals. Det skulle jag också göra om det ställdes upp på det sättet. Och jag tror att det där är också ett skäl till att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Du har drivit isär väldigt mycket och tvingar folk att välja. Och det är klart att man väljer det mänskliga till slut, om jag är tvungen att välja, så att säga. Va? Det är bara det valet är ett falskt val, eftersom i Kristus så har det förenats. Men det är som du säger, alltså när lever människor tillräckligt länge i en överandlig miljö där man inte får vara människa, då slår det praktiskt taget alltid över i sekularisering. När det mänskliga slår tillbaka, när det mänskliga gör sin röst hörd, så tar det över, därför att det fick inte plats. Och det är ju så, allt det som inte får finnas tenderar att uppfylla allt, så att säga. Det har tryckt undan, det laddas med bara mycket mer energi, och när det mänskliga då väl tränger sig fram, så är det unstoppable liksom. Då kan vi inte hantera det, då tar det över. Och då åker Gud ut genom fönstret i princip. Och det är väldigt ofta det scenariet som händer när människor har levt i överandliga miljöer. Det är väldigt sekulariserande.
Jag tror du formulerar också i en av dina äldre böcker, Visningar från katakomberna, att när människan tränas i att säga nej till det mänskliga, kan hon till slut inte urskilja det omänskliga. Och här är ju liksom, det här skrivs ju i kölvattnet kan man säga, av det här Knutby-morden och så.
Ja, precis.
Där omänskliga liksom kryper in, just för att det mänskliga, liksom att man har stängt av normala intuitioner, ett normalt känsloliv. Allt det där är ingenting värt.
Ja, men du tränar ju människor, till exempel i Knutby, att inte lyssna till sina känslor. Och då kan man, all form av hjärntvätt fungerar ju så. Det kan man göra till exempel i militära miljöer. Eller du gör det i gängvålden till exempel, i gängkriminaliteten. Så tränar man ju då folk att göra saker och inte lyssna till sitt samvete eller lyssna till sina känslor. Du tränar bort de mänskliga signalerna, och till slut så blir människan då omänsklig.
Vad tror du, vilka vindskydd kan man liksom bygga för det mänskliga, för att vi ska liksom kunna hålla undan det här omänskligheten, eller vad man ska säga?
Det stora vindskyddet är naturligtvis Jesus från Nazaret. Och jag tror att det fokuset på de fyra evangeliernas Jesus är, om man ska tänka bibliskt eller teologiskt, så är det starkaste vindskydd som finns. Att inte, så att säga, räkna all bibeltext som lika tungviktig, utan det som den norske retreatledaren och evangelisten Edin Lövås brukade säga, Bibeln har ett centrum, och det är de fyra evangelierna. Sen finns det ett förspel som heter Gamla Testamentet, och ett efterspel som är breven. Men centrum ligger i de fyra evangelierna. Och det speglas ju också i den klassiska liturgin. När man först har gammalt testamentlig läsning, sen har man episteltexten. Och sen är den klassiska formuleringen: upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och då kanske ofta till och med församlingen reser på sig. Nu kommer centrum. Och det är de fyra evangelierna. Det är berättelsen om Jesus från Nazaret. Han som blev människa i Betlehem. Där är det stora vindskyddet, för att använda den bilden. Ju mer vi håller oss där, snarare än i Gamla testamentet eller i Paulus brev. Vi ska naturligtvis läsa hela Gamla testamentet. Vi ska naturligtvis läsa Paulus brev. Men fokus, centrum och det som definierar, så att säga, vad kristen tro är, det är Jesus från Nazaret. Sann Gud och sann människa. Håller vi fokus där, så tror jag att vi har de bästa förutsättningarna för att också kunna avslöja vare sig materialismen eller överandligheten. Och det är egentligen det som Johannes gör i sitt brev. Alltså han är ju oerhört fokuserad på inkarnationen. Det vi tog på, det vi såg, det vi rörde vid, det talar vi om. Livets ord har blivit synligt. Livet blev synligt i Kristus. Det är utgångspunkten för hela hans brev. Och allt bedöms utifrån det. Och han talar också om det här. Om man inte kan älska sin broder som du har sett, så kan du inte älska Gud som du inte har sett. Alltså, om jag inte kan ta emot Gud i det synliga, så kan jag inte heller ta emot honom i det osynliga. Så inkarnationen är verkligen måttstocken hela vägen i allt vårt liv.
Mm. Det är bra. Jag tänkte på om en så här kontroversiell fråga. När det kommer till en hel del diskussioner om exempelvis homosexualitet och sådär, då kan ju konservativa röster bli ganska arga och menar att folk liksom bara ändrar teologi utifrån sina personliga erfarenheter eller utifrån sina känslor och sådär. Och jag tänker utifrån den här starka betoningen på liksom det mänskliga, hur skulle du tänka kring det?
Jesus har ju visat oss sann mänsklighet. Han är ju den sanna människan. Alltså Jesus är ju den som visar oss vem Gud är. Han är också den som visar oss vad den sanna människan är. Nu ska vi se vad sann mänsklighet är. Så måste vi återigen tillbaka till vem Jesus är. Vad han visar oss av det. Vi skulle i princip kunna rättfärdiga vilka galenskaper som helst genom att säga att det där är bara mänskligt. Liksom. Så det sättet att resonera är ganska tunn is. Det kan legitimera överkonsumtion och alla andra laster med att säga att det är mänskligt. Det är inte riktigt så som Bibeln resonerar, tror jag, kring det mänskliga. Synden är ju det som gör oss mindre mänskliga sen vad det är. Och jag tänker på den engelska författaren Tom Holland som i sin bok, stora bok Dominion, tar exemplet just med homosexualitet som exempel på hur han menar att det här är en inomkyrklig debatt egentligen, därför att båda ståndpunkterna hämtas ifrån Bibeln. Den ena ståndpunkten är att Gud har skapat man och kvinna till sin avbild för att de i äktenskapet ska gestalta förbundet mellan Gud och folket, det vill säga äktenskapet är mellan man och kvinna. Det är den ena ståndpunkten. Den andra ståndpunkten är också hämtad från Bibeln, nämligen att varje människa är exakt lika mycket värd. Här är inte jud eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man eller kvinna. Och med det, den radikala jämlikheten skulle man då kunna motivera samkönade relationer. Så han menar att liksom, båda ståndpunkterna hämtar egentligen sitt stoff från Bibeln. That's a good point. Alltså det ligger någonting i det där.
Mm. Ja, men det är bra. Jag tänkte på så här, apropå det här med den mänskligheten eller så, att inte avskärma sig från det mänskliga, kan man säga. Tror du att liksom smartphones och andra skärmar, är det någonting som avskärmar oss från våran kropp och i förlängningen från Gud. Du märker ordvitsen här också, eller hur?
Ja, absolut. Och det finns ju naturligtvis bara ett möjligt svar på den frågan. Hur skulle det inte kunna göra oss mindre mänskliga? Alltså det, IT-teknologin är ju till sitt väsen gränslös och gränsförstörande. Den tar bort gränsen mellan arbete och fritid genom att du kan jobba jämnt överallt. Den tar bort gränsen mellan offentligt och privat. Du sitter och skriker ut dina hemligheter i telefonen över hela bussen istället för att skriva dem i din dagbok. Den suddar ut gränsen mellan väsentligt och oväsentligt. Ikonerna på skärmen visar ingenting, att bilderna på barnen är viktigare än väderleksrapporten till exempel. Allt är lika oviktigt och allt är lika viktigt. Den tar bort gränsen mellan lögn och sanning, som vi vet med sociala medier. Där lögner sprids så är det 6 gånger snabbare än sanningar. Och till och med kan underminera politiska val. Den suddar ut gränsen mellan frihet och tvång. Det säljs alltid under frihetens täckmantel. Men om du går in i en buss och ser att 95% sitter och tittar ner i en glasskärm, så kan man verkligen ställa frågan, har du verkligen valt det här? Är det verkligen frihet att alla gör exakt samma sak? Eller finns det en tvångsmässighet här som vi har upptäckt alldeles för sent? Eller kanske inte ens har upptäckt ännu? Den tar bort gränsen mellan kropp och människans intimzon. Alltså smartphonen flyttar ju in på kroppen så här, eller på kroppen. All annan teknologi har du kunnat lägga ifrån dig. Plogen ställde du där när du har varit färdig på åkern, eller när man jobbar på kontoret så ställde man telefonen där och gick därifrån. Men den här sitter på din kropp och invaderar den gränsen. Och den definitiva gränsen är ju den mellan människa och maskin. Alltså att människan blir mer och mer programmerad av sin maskin, och maskinen blir mer och mer av människa. Alltså du har AI som till slut får en röst, du får en berättelse, du får en massa saker som är mänskliga. Så gränsen mellan maskin och människa suddas ut, och vi vet till slut inte vad som är vad. Och allt det där är ju okroppsligt, alltså avkroppsligande. Det finns ett citat från en av de apostoliska fäderna, Ignatius av Antiochia, som i ett av sina brev skriver om de okroppsliga och demoniska. Mm. Och det är alltså utmärkande för demonerna att vara okroppsliga. Och det, då följer ju därav att det är utmärkande för Gud, det är att han har en kropp. Och du kan ju bara ta det här exemplet med Bibeln då, där en gammal klassisk definition på en predikant förr i tiden är hur många biblar han har slitit ut. Alltså du har ett fysiskt förhållande till Guds ord. Idag står man och scrollar på sin glasskärm och ordet blir mindre och mindre kött. Inte ens, du har till slut inte ens en bibel att hålla i, så att säga. Du har inte ens ett fysiskt förhållande till Bibeln, utan allt på något sätt försvinner bakom den här skärmen och blir mindre och mindre kropp, mindre och mindre mänsklig. Mm. Sen har vi, och då har vi ännu inte berört till exempel den galopperande psykiska ohälsan i spåren av sociala medier bland unga människor. Om man pratar med till exempel folk som jobbar på bibelskolor eller jobbar med unga människor idag i kristna sammanhang, så kan man få höra då att alla säger att de vet att det här är ett problem, och alla säger att jag kommer inte ur det. Alltså både upplevelsen av att det här egentligen är skadligt och upplevelsen av att jag sitter fast. Det är någonting som vi kan känna igen från alkoholism, vi kan känna igen det från narkotika. Alltså det är klassisk definition på en drog. Du vet att det är skadligt, men du kan inte lägga av. Och att det inte skulle göra oss mindre mänskliga, det är väldigt svårt att förstå. Vi har sett tillräckligt mycket för att veta det nu. Vi har liksom avslöjat de där myterna att det här skulle vara en ensidig välsignelse till människan. Alltså så enkelt är det faktiskt inte.
Jag är ju en frikyrklig person och så. Och man kan säga att det är ganska många som vill rädda frikyrkan och så. De flesta från ganska motsatta håll och så. Vissa kanske tänker att ett mera samtida anslag eller ett mera liksom hillsångigt anslag kanske är det som ska rädda frikyrkan. Vissa tänker att det ska bli mera reformärt. Andra pekar tillbaka till 1800-talet eller kanske till den radikala reformationen. Och vissa som du pekar liksom mer i riktning mot den stora traditionen, kanske man kan säga. Hur ska vi som är frikyrkliga veta vilken av dessa röster som vi borde lyssna på?
Återigen så har vi ju kriteriet, vad är mest i samklang med Jesus från Nazaret? Alltså det är ju det enda kriterium vi egentligen kan hänvisa till. Och det är alltså uppenbart att det finns skatter i alla de här traditionerna som du nämner. Se rikedomen i den baptistiska traditionen, absolut. Jag kan också se begränsningarna i den traditionen. Och jag tror att det är lite som summan av ditt ord är sanning. Summan av kyrkan är sanning. Alltså du behöver vidga hela tiden synfältet. Vi behöver alla de heliga som Paulus ber i Efesierbrevet för att upptäcka vem bredden, längden, höjden och djupet. Alltså varje försök att välja ut det här lilla spåret är min grej. Jag tror att det alltid utarmar kyrkan. Allmänkyrklig betyder ju att jag tar till mig hela kyrkan. Och det är ju den ursprungliga betydelsen av katolsk. Katholos betyder med hänsyn till helheten. Det är ju det grekiska uttrycket som ligger i botten på ordet katolsk. Alltså det är ju hela kyrkans erfarenhet. Det är ju den som hjälper oss. Och det finns en formulering där som jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men den på latin, om vi ska ta detta kära ord, så lyder den universitas fidelium in fide errare nequit, alltså, vilket på vanlig svenska betyder ungefär helheten av de troende kan inte gå fel i tron. Enskilda kristna kan göra det, enskilda rörelser kan göra det, enskilda kyrkor kan göra det, men helheten av de troende kan inte gå fel. Alltså Gud ser till att kyrkan i sin helhet hittar rätt. Det kräver också att vi har ett tillräckligt brett perspektiv för att se hur de här, det är ungefär som återigen som jag jämför med Bibeln då. Man tar Jesus i öknen så säger djävulen till honom, det står skrivet. Och då är Jesus svar det klassiska, det står också skrivet. Det vill säga skrift måste läsas med skrift. Du måste läsa hela skriften för att hitta rätt. Och inte bara rycka ut ett bibelord. Jag tror att det är precis likadant med vårt förhållande till kyrkan. Du behöver hela kyrkan för att hitta rätt. Tar du bara en tradition så kommer du på ett eller annat sätt att hamna fel. Ja, det var ett kort svar på en lång fråga.
Ja, det var ett spännande svar. Men kan man inte också säga att om man får bråka lite då, att om inte anabaptistiska till exempel då, om inte den rörelsen hade liksom varit så pass sekteristisk eller hade splittrats från liksom huvudfåran, skulle inte det också utarmat kyrkan på något sätt i längden om den inte hade uppkommit? Är det Guds försyn att det sker vissa splittringar ibland, kanske man kan säga? Om,
jag tror aldrig att splittringen är Guds vilja. Jag tror faktiskt inte det. Mm. Sen att Gud kan använda en splittring, det är ju så med hela teodicé-problemet. Att Gud har en märklig förmåga att använda lidandet, men jag tror inte att Gud sänder lidandet. Och kan det vara något liknande med splittringen i kyrkan? Ja visst, Gud kan använda det här, men det var nog inte Guds vilja att kyrkan skulle gå i sönder under reformationen till exempel. Jag har svårt att se det. Och det är som idéhistorikern Mikael Nordberg säger om Luther, att ingenting av det som Luther sa var nytt. Allt hade sagts någon gång under medeltiden. Det som var nytt med Luther, det var att han splittrade kyrkan. Och det kan ju ge ett visst perspektiv på det här.
Absolut, alltså man skulle kunna tänka sig att en mångfald skulle kunna få plats i en enhet, eller vad man ska säga.
Ja, verkligen. Och där, där kan man verkligen ställa sig, hur elastisk är kyrkan? Hur mycket klarar man mångfald? Idag är det ju väldigt ofta så att man kan tala väldigt mycket om att vi måste ha plats för mångfald i kyrkan, men det är på, alla vet ju vilka det är som får plats i den mångfalden och vilka som inte får det. Så att det, en sant generös kyrka är ju ganska ovanlig att få syn på idag. Och där kan man också jämföra lite grann med medeltidskyrkan som väldigt ofta får bad press. Då. Man tar till exempel Heliga Birgitta, så säger hon ju saker om påven som knappast står Luther efter när det gäller skarp sågning. Liksom. Det är mycket raka rör. Antikrist och står i vägen för människors tro och allt möjligt. Och detta klarade kyrkan. Man kunde hantera Birgitta. Hon blev till och med helgonförklarad. Liksom. Medan då när Luther säger samma sak så spricker kyrkan. Och då kan man ju ställa frågan, hur kommer det sig? Hur kommer det sig att medeltidskyrkan kunde hantera den kritiken? Och det är klart det finns massor med faktorer bakom det. Inte minst politiska faktorer bakom reformationen. Där ju reformationen blev oerhört politiskt attraktiv för första i Nordeuropa. Det vet vi ju själva med Gustav Vasa och så. Det fanns ju väldigt starka sådana krafter som drev fram den där splittringen. Som verkligen ville, som ville göra sig av med kyrkan i ett större sammanhang. Som hade både politiska och ekonomiska skäl till det.
Exakt, så det är liksom en sorts perfekt storm, eller vad man ska säga, som bryter ut.
Ja, det blev ju verkligen det. Med ett antal olika faktorer som samverkade åt samma håll.
Mm. Jag tänker på en sak, om man, när vi nuddade vid det här med mångfald och elasticitet och sådär. Du har ju skrivit en hel del kritiskt om postmodernitet eller det postmoderna tillståndet och så här. Du har ju beskrivit det som en sorts besvikelsens ideologi. Alltså de här stora berättelserna, de bar inte. Så därför är ingenting sant, lite så. Och jag tänkte också, jag tänker också på din son Andreas Malm. Han är också ganska kritisk mot postmodernitet, men mer från ett marxistiskt perspektiv då. Jag funderar just på det lite grann när jag reflekterar här. Kan det vara så att just kristendom och marxism är två stora traditioner som har svårt att finna sig i att inte vara den här stora metaberättelsen, eller den som liksom, den som får säga vad som är sant och så? Och är det därför som det är att vi, kanske också vi två stora traditioner, har ett särskilt horn i sidan till liksom postmodernitet som fenomen?
Alltså den skarpaste kritiken som jag stött på och mot postmodernismen, den kommer från vänster. Och jag tror att det hänger samman med att varken kristendomen eller marxismen, och lägg märke till att marxismen naturligtvis har judisk-kristna rötter, och är otänkbart utan den bibliska liksom, grundvalen och rättvisa och så vidare. Båda de traditionerna kan omöjligen tänka sig en postmodern tolkning av tillvaron där allt bara är en fråga om sociala konstruktioner. Alltså i både marxismen och kristendom så måste det finnas något som är rätt och något som är fel. Alltså, annars faller all möjlighet till profetisk kritik. Om bara det är en tolkningsfråga vad som är rätt och fel, så kan man ju inte kritisera någonting. Alltså, men, ja, men, då kan man ju tänka så mycket väl ett land som ja, men vi har funnit det som den lämpliga sociala konstruktionen i vårt land att vi har en grupp människor som är slavar här, och det finns ingen som kan säga att det där är fel därför att vi har valt den sociala konstruktionen. Och det är fullständigt otänkbart eftersom både kristendom och marxism med sina gemensamma bibliska rötter bygger på att det finns något som är sant och något som är falskt. Också något som är rätt och något som är fel. Annars så faller all möjlighet till samhällskritik. Och det är också därför som till exempel postmodernismen är ett så hopplöst svagt försvar mot högerpopulismen. Som ju smular sönder all form av sanning. Som vi vet med Trump och så vidare, eller Putin. Och att försöka bemöta post-truth med någon slags postmodern dekonstruktion, det är ju fullständigt meningslöst. Alltså det är more of the same. Du måste ju ha ett betydligt robustare fundament för att kunna hantera den totala relativismen. Och det fundamentet har vi ju naturligtvis i Bibeln och i den judisk-kristna traditionen. Och det är också därför som det finns en sån otålighet med postmodernismen. Liksom det här, det håller inte. Och där är ju naturligtvis också paradoxen att den enda absoluta sanningen i postmodernismen, det är ju själva postmodernismen. Alltså det är ju det, är det egna tolkningsföreträdet som är det enda som är absolut. Och det visar ju hur absurt det här är. Du får inte kritisera det. Du kan inte säga att ja, men det där är bara ett sätt att se på sanningen, utan det är ju, nu har vi ju kommit fram till det. Det är ju så här det är. Och därmed har man ju liksom återigen visat upp just det som man började med att kritisera.
Det finns ju också det här draget i alla fall i kristen tro, som vi nämnde det här medeltida då, att en tolerans för mångfald eller vad man ska säga. Hur tänker du att det samspelar med det här med att vi har ett sånt tydligt fundament i kristen tro? Alltså att vi har ändå sanning, men vi i våra bästa stunder har vi också tolerans för avvikande uppfattningar i...
Precis. Jag brukar ta bilden av om du tar en liten eka, så gäller det sitt still i båten, annars så kränger den. Danmark, om du tar en Danmarksfärja, så kan du dansa ganska rejält, därför att den är mycket större och den har mycket djupare köl. Alltså finns det en fundamental sanning i botten, då kan du tillåta dig ganska rejäla svängar. Medan är du osäker på vad som är sant, då blir det väldigt mycket snarare groupthink, som det heter. Alltså en ängslig benägenhet att alla tänker likadant här, annars kränger båten. Och jag tror att det finns ganska gott om exempel på det där i en postmodern kultur. Alltså det som då skulle vara den stora totala toleransen och friheten blir till slut extremt trångt. Och det är det som då till exempel utnyttjas av högerpopulismen när de talar om det politiska korrekta och så vidare. Och därför att de läser ju av någonting här. Det kan ju vara hur trångsynt som helst. Alltså man kan ju till slut inte yttra någonting i de miljöerna. För man trampar antagligen på en eller annan mina. Alltså risken är ju att man med den toleransen skapar en extrem repression. Så, och det är ju... Jag tror att mycket av högerpopulismen är, eller ett av dragen i högerpopulismen är en reaktion på det där. Sen att det drar åt fullständigt galet håll, men alltså någonting läser man av där. Det blir så himla trångt när alla ska vara så himla korrekta. Och det kanske bottnar djupast i att det finns egentligen ingen sanning som vi litar på här, som vi vilar i. Och därför blir vi väldigt ängsliga och måste prata exakt likadant allihop. Har du sanning i botten, då tror jag att du skapar en större yta för att kunna tänka olika. Jag tänker på den judiska traditionen. Man brukar ju säga den klassiskt då, när två judar möts så är det tre åsikter. Alltså det finns en djupt rotad tradition av att tänka olika och att gräla med varandra på ett kärleksfullt sätt. Och det jag tror att det bottnar i att man vet någonstans i djupet finns det en sanning som bär oss. Så det är okej att tänka olika.
Ja, just den är ju, alltså judisk tradition är väldigt intressant på det sättet att det är liksom strukturerat också som, alltså Talmud är strukturerat som debatt, ett samtal. Väldigt intressant.
Ja.
Så vi har ju en besvikelse då, en besvikelsens ideologi. En annan sorts besvikelse som vi står inför som människor, det är att ställa om samhället innan omfattande och oåterkallelig skada sker på ekosystemet. Och där har vi ju, där lever vi i en annan sorts besvikelse, att det verkar vara mer eller mindre osannolikt att det ska hända liksom. De fattigas livsförhållanden är redan väldigt starkt påverkade av klimatförändringarna och det kommer öka liksom.
Ja.
Hur ska vi leva i den här liksom besvikelsen? Vad ska vårt förhållningssätt vara när det inte verkar gå?
Jag tror att det är där som det kommer att visa sig vad som är bärigheten i kyrkans bekännelse. Alltså vårt liv är ett gensvar på Gud, inte på vad som är politiskt möjligt. Vårt liv är ett gensvar på vem Gud är och har visat sig vara i Jesus Kristus. Inte på vad som ger synliga resultat. Och det här gestaltar ju inte minst profeterna i Gamla Testamentet. Så det är ju en tråd som går genom hela Bibeln egentligen. De stora tre skriftprofeterna, Jesaja, Jeremia och Hesekiel, får i grunden samma uppdrag. Gå till folket och säg det här. De kommer inte att tro er, men det är ert uppdrag att säga det här. Och jag tänker att det är kyrkans profetiska uppdrag. Alltså huruvida folk kommer att ta till sig det här. Huruvida vi kommer att se förändringar eller lyckas rädda jorden från och dö i feber i princip. Det är inte det som driver oss. Det som driver oss är Gud. Och det är det som gör skillnaden med en så att säga materialistisk världsbild där allt är beroende av synliga resultat. Om det inte kommer synliga resultat är allting meningslöst. Det är inte det för en kristen, för att du ser hela tiden bortom det synliga. Det som Mose, det står i brevet, han drog ut och ledde folket ut ur slaveriet i Egypten därför att han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Han drevs av någonting som låg bortom det synliga. Om vi skulle bara se på de senaste IPCC-rapporterna från FN och så vidare, då skulle man ju bara lägga sig ner och deppa ihop. Eller om man lyssnar på den nuvarande regeringen i Sverige eller miljöministern eller något sånt där. Det är ju extremt deprimerande. Men den kristna kyrkan har ju en annan drivkraft och ett annat fokus. Nämligen, vem är Jesus och vad innebär det att följa honom idag? Och jag tänker att ja, det är därför vi lever, det är därför vi bygger församling, det är därför vi sopsorterar eller vad det är vi gör så att säga, va? Eller försöker dra ner på konsumtion och allt sånt här. Inte därför att vi därmed är övertygade om att det kommer att rädda skapelsen, utan helt enkelt att detta är mitt mest trovärdiga gensvar på det jag ser hos Jesus Kristus. Och den friheten från resultattänkande, man kan möta det som sagt hos de gamla testamentliga profeterna. Jag har fått mycket ut av att till exempel läsa Thomas Mertons texter eller Daniel Bergen, hans gode vän som var jesuit i USA och var med och kämpade mot Vietnamkriget och kärnvapnen och så vidare. Och alla de där var väldigt överens om det, att vi gör inte det här därför att vi är övertygade om att det kommer att lyckas, utan vi gör det här därför att det är nödvändigt att göra det. Kristus kallar oss att göra det och det är det som är drivkraften.
Ja, verkligen. Och om målet är avrustning då, kanske då borde man ju kunna ha gett upp för länge sedan, eftersom det verkligen verkar gå åt fel håll hela tiden. Vi har ju två frågor som vi ställer åt alla gäster i den här podden. Och en har vi ju berört på ganska många sätt, men nu får du möjlighet att liksom dra ihop det lite grann. Och den första frågan är då, vem är Jesus Kristus?
Han är den som besvarar de två frågorna. Vem är Gud och vem är människan? Det är mitt korta svar på den frågan.
Ja, det är ett bra svar.
Jag skulle också kunna säga att han är min bästa vän. Men det är liksom två helt olika typer av svar på samma fråga.
Det är det.
Han är mitt livs stora kärlek. Det skulle jag också kunna säga.
Och alla tre är giltiga svar, tänker jag.
Jo, precis.
Och så har vi den här frågan då. Vem tycker du att vi borde intervjua i den här podden?
Ja, det tror jag inte jag kan svara på så här på raken. Det får nog...
Du får skriva ett mejl. Eller ja, det kan du inte göra just det. Du får säga det någon gång när vi träffas.
Ja, du får ta ditt senare skede.
Ja, exakt. Exakt. Ja, men det är bra. Men då vill jag bara tacka så mycket för att du tog dig tid. Och att, ja... Och tack för ditt viktiga arbete.
Ja, tack själv. Allt gott.
Allt gott.
Välkomna tillbaka! Det är dags för eftersnack. Annika Wilsén har vässat sina saftigaste takes här.
Mina hot takes.
Ja, precis. Ett. What's the deal with the frisyr?
Vad försöker du visa? Nej. Men nu kör vi eftersnack här.
Ja, det gör vi. Men vad är det som fastnar hos dig, Annika, nu när du har liksom lyssnat på det här avsnittet?
Ja, men det är ju några olika saker. Alltså, jag tycker att mycket känner jag igen, för att jag liksom läst en del av hans böcker, absolut inte allt, men jag har hört honom i olika sammanhang. Och liksom överhuvudtaget så tycker jag att Magnus Malm har ett väldigt viktigt bidrag in i kristenheten och frikyrkligheten kanske, särskilt. Så jag gillar ju verkligen det här som ni pratade om i början med fokus på inkarnationen, att liksom risken med typ det överandliga. Vad är det han säger, att alltså i en man måste ge lika mycket plats åt det typ gudomliga som det mänskliga i de sammanhang där man finns, och annars kommer det mänskliga typ vinna, eller om det blir för överandligt så. Så det tycker jag liksom är intressant, eller också tycker jag viktigt liksom. Pratar ni om liksom, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men pratar ni om motsatsen också liksom, att det blir för mycket fokus på det mänskliga perspektivet ibland?
Jag tror inte vi pratar om det faktiskt så mycket i just denna
intervju.
Vid denna tillfälle. Nej, det gör vi nog inte. Du är mera risken för överandlighet, eller om man ska säga. Men om man ska dröja sig kvar vid det, tycker att den analysen stämmer, att människor som har kanske varit del i en överandlig miljö, att de tenderar att bli typ ateister så småningom, eller tappa det här med tron, eller vad man ska säga.
Det är ju inte så ovanligt i alla fall. Men det finns ju de som, det finns ju verkligen de som blir kvar också, eller så. Det finns ju de som jag tänker att också många har haft en period, kanske många som är ungefär i min ålder, som är 35 snart, har kanske haft en period i tonårstiden eller så, när man har haft, om man är frikyrklig, när man har haft mer kontakt med karismatiska miljöer och så, och att det kanske är gränsat mot det Magnus Malm skulle kunna beskriva som överandligt eller så. Men man har ju ändå kunnat mogna eller växa ifrån det, de dragen eller så. Och det är ju verkligen, det är inte deterministiskt att man måste lämna kyrkan för att man har några sådana erfarenheter med sig. Så.
Nej. Nej, det kanske är om man är i det på en lång tid. Och sen så är det väl ofta så här att man kan väl säga att många såna här, alltså typ kyrkans ungdomsgrupper och sådär, att det kanske är också att man är ganska blandat, att det kan vara ganska så här upptrissat kanske på vissa tillfällen, och så andra tillfällen är det bara att man bara fikar väldigt mycket och typ drar dåliga skämt och håller på så här. Så att det kan ju vara liksom så här att det kan pendla ganska mycket liksom, så här, fram och tillbaka liksom.
Ja. Och när jag tänker efter så är det nog också den erfarenheten jag har väldigt mycket, att det pendlar, eller alltså under tonårstiden. Att på det sättet fick väl det mänskliga ändå plats. Så,
men det var liksom inte, det var inte så här jämnt, det var inte jämnt fördelat. Det var liksom att det kunde vara väldigt mycket så här, wow, woo, så där liksom. Jag gjorde en pendelrörelse med mina händer.
Det kommer fram så fint i poddformatet.
Ja.
Ja. Men för jag tänkte bara på att det finns ju också, alltså för kyrkan kanske är en frestelse att bli överandlig, men jag tänker att det är ibland också, apropå det här med dialektik och klara av att hålla samman helhet och barmhärtighet, det kan man också applicera lite på den här frågan, att man kan ju också bli i kyrkan att man på något sätt blir så försiktig när det gäller att jag vill inte predika Bibelns radikala budskap, och att man liksom betonar väldigt mycket, vad ska man säga, vår mänsklighet på bekostnad istället av ja, Bibelns radikala budskap eller så.
Ja,
den
absolut.
frestelsen finns ju också.
Ja, men absolut. Trevlig är Herren Sebaot. Och så
Ja,
vidare. Och
precis.
alltså att det blir hela den här... Ja,
Eller
men
att man
absolut.
inte
Det
vågar
är...
utmana så mycket för att man tänker att man vill relatera till folks vardag och verklighet på något sätt. Att, ja.
Ja, exakt. Man kan börja predika väldigt mycket om så här livspusslet. Det är ett varningstecken.
Hur ska vi pussla in Gud i livspusslet?
Ja, precis.
Jag fattar vad du menar.
Ja.
Men, så det tycker jag var intressant. Sen en annan sak som jag tycker är viktig som Magnus Malm ändå fram, det är ju typ, men riskerna med typ den teknologin och de smarta telefonerna och sociala medierna och att det slår an någonting i mig, det är ju också för att jag märker att jag, alltså fast jag egentligen är en vuxen och reflekterande person så kan inte jag alltid hantera typ min telefon och de ja, men möjligheten att scrolla runt på olika sociala medier och delta i olika samtal på internet och sådär. Att det gör någonting med mig som inte alltid är så positivt och som jag heller ibland inte känner att jag riktigt har kontroll över, typ. Och att det är nog... Alltså, det är bara viktigt att fortsätta hålla kritisk distans, tror jag, till teknologin som vi omger oss hela tiden, typ.
Det som är jobbigt med teknik eller smartphones, det är att det är så svårt att opt out nu för tiden. Alltså,
Ja.
alltså att det är allt, att fler och fler bygger in så här, typ SJ, där kan man ju bara köpa biljetter, tror jag, om man har mobilt bank-ID. Och då måste du nästan ha, då måste du ha en surfplatta eller en smartphone. Och så kanske de säger så här, men du kan faktiskt ringa in och på något jättekomplicerat sätt beställa biljetter. Ja, men ja, ni fattar liksom poängen. Det är svårt. Och så, för att jag var ett tag när jag var i min squalor och fattigdom, så reste jag till Norrköping och då var jag inte så här helt klart när jag skulle åka tillbaka. Och det här var ju liksom precis efter pandemin. Så jag hade inte läst med Östgötapendeln på ett tag. Men då tänker jag, men jag kan alltid köpa biljetter ombord. För jag hade inte liksom göra det innan, så klev jag på ett tåg. Och då hade de ju tagit bort den möjligheten liksom att köpa med ett vanligt kort eller så ombord. Och då kom ju konduktören fram till mig och sa bara, nej men, har du ingen biljett? Bara, nej men tyvärr, men jag kunde inte köpa någon. Bara, men du kan köpa på din telefon. Och så jag bara, ja, fast min telefon är just nu så gammal för att den, ja, så jag är inte råd att köpa någon ny. Så att jag kan inte liksom, den är för gammal för att ha bank-ID. Liksom, eller man måste ha en ny mjukvara också. Man kan inte ha en gammal telefon. Utan man måste också ha ett nytt operativ, man måste ha tillräckligt nytt operativsystem. Man måste ha tillräckligt nytt mjukvara för att kunna ha liksom senaste bank-ID. Så det innebär då att jag fick typ så här 1500 kronor i böter då. Och då kan ju de försvara sig med, men du är ditt ansvar att veta att man inte kan köpa längre på Östgötapendeln och du kan köpa på stationen, din idiot. Men samtidigt så blir det så här, ja, men det är också så här lite så här, det är också så här att man typ aktivt blir bestraffad för att man inte skaffar en ny telefon.
Ja, verkligen.
Och det är väl det här med digitalt utanförskap och allt det där skiten liksom. Ja, alltså jag blir irriterad när jag tänker på det. Så, och poängen är ju liksom, det är så svårt att liksom, ja, det är svårt att opt out helt enkelt. För att vi blir mer och mer inlåsta i det här att inte bara att du måste ha en telefon, du måste också ha en smart telefon och du måste till och med vara tillräckligt ny för att du ska kunna ha den här appen liksom, att den ska fungera tillräckligt bra.
Ja, otroligt provocerande att det är så svårt. Ja, man bygger in sig i ett system som bara underhåller sig självt så här, ja, med ständiga uppdateringar och ständigt behov av förnyelse liksom.
Ja.
Det är inte ett system som uppmuntrar till förnöjsamhet. Men,
jag tror inte på så här grön. Jag tror inte på ny grön teknik heller. Vill jag lägga här.
Kastar in det bara här.
Jag kastar in det. Det här är ny grön teknik. det kommer innebära att vi bara får massor med ny sån här skit. Att, åh, men har du inte uppdaterat till den här nya saken? Åh, du måste köpa den här nya saken för att göra det. Bla, bla, bla. Det kommer, vi måste göra på andra sätt.
Du skulle passa till det gamla Miljöpartiet, typ så här på 80-talet, känns som.
Ja, those days are gone. Ni,
those days are gone.
Ekomodernistiska partiet.
Nej, men det var ett litet sidospår. Du tror på häst och vagn. Nej, cykeln. Där var ju.
Ja.
Cykeln är bra. Ja,
exakt.
Jo, för att gå vidare från det här med teknologin så pratar ni också om postmodernismen.
Yeah.
Och, ja, jag tänker att vi kan stanna där en liten stund.
Yes.
För att Magnus Malm, är ju, det är någonting som han ändå har, han har skrivit böcker om det, eller åtminstone en bok som väldigt tydligt handlar om postmodernism och kritik mot det. Liksom. Och ja, men han är en tydlig kritiker av postmoderniteten. Och det han framförallt lyfter fram är ju det här med relativismen, eller att det inte kunna ha några sanningsanspråk egentligen. Men jag tänker att ibland att postmodernismen får lite onödigt mycket skäll av kristna. Och kanske av Magnus Malm också då. Vad tänker du när jag säger så?
Jag håller med. Min fråga var ju ett subtil kritik. Eller så här. Det kanske, jag tror inte riktigt framgick min subtila kritik. Men min subtila kritiken var liksom. Är det för att vi är två rörelser som inte är vana vid att inte ha makt? Eller som förutsätter på något sätt makt? Som gör att vi inte gillar postmodernitet så mycket, eller så.
Och det, jag tror att det ligger någonting i det. Och om man liksom backar tillbaka lite så kan man säga att postmodernismen lyftes fram mycket som ett så här, kanske ett korrektiv mot modernismen och vissa förhärskande perspektiv. Alltså, till exempel inom vetenskap som har varit gällande. Där det har varit liksom att både stora anspråk på att kunna ta reda på och berätta om sakernas tillstånd liksom, på ett sammanhängande sätt och liksom idéer om historiens framåtskridande som hänger ihop med moderniteten och sådär. Som liksom att postmodernismen kan kritisera de perspektiven, men ju också då ge plats för en mångfald av perspektiv som ju osynliggjorts under modernismen. Och då tänker jag att liksom i den kristna rösten har då tack vare postmodernismen en annan möjlighet att få vara en av de röster som bidrar in i liksom samhället. Alltså jag tänker att typ före de postmoderna perspektiven lyftes fram mer, om man säger bredare i samhället, om man säger från 70-talet och framåt. Om du backar tillbaka så var ju också den kristna rösten lite satt på undantag som en del i upplysningsidéerna om rationalitet, så liksom kom ju också under 1900-talet att religionen ganska mycket att ifrågasättas och liksom fick inte plats heller i den stora berättelsen om samhällets framåtskridande. Men att postmodernismen kan ge, har gett möjlighet igen för religiösa röster att höras, och det tänker jag ett bidrag man får vara tacksam för.
Ja, exakt, exakt. Det får man ju ta emot och så. Vi har ju till exempel en så här föga liksom relativistisk röst som till exempel John Milbank som utgår ju från postmodernism väldigt mycket för att föra fram liksom sina perspektiv, och där menar han liksom att eller det här postmoderna tillståndet ger också möjlighet att out-narrate andra berättelser. Alltså att man kan berätta en bättre berättelse, en mer sammanhängande berättelse om hur världen fungerar. Eftersom det är mer öppet för förhandling liksom nu. Så snarare att det behöver vara alltid en sån här wishy-washy, allt är lika bra. Så kan det också vara en möjlighet så här att ja, men nu kan jag berätta en berättelse som visar hur världen hänger samman på ett mer sammanhängande sätt än andra berättelser i vår samtid gör, som inte fungerar längre. Och sen så kan man säga att mycket av kritiken, alltså det har ju också att göra med att man har insett saker som att liksom fundamentism, alltså att man ska försöka grunda sitt bygge, liksom vetenskapliga bygge, i en säker kunskap, att det är så svårt att liksom hitta den här säkra kunskapen, utan hela tiden så man har de här man har massor med teorier som håller uppe bygget liksom redan från början, och man har alltid massor med provisorium liksom som håller uppe ens vetenskapliga bygge, och att det är väldigt svårt att hitta fram till den här absolut fundamentala kunskapen liksom, som man kan sen bygga någonting som är intressant utifrån. Utan man måste, för att det ska bli liksom någonting som är intressant, så måste man utgå från mera provisoriska saker liksom. Så det är väl bara, det finns ju också, jag menar bara att det är liksom vetenskapsteoretiskt, så finns det ju också massa med...
Ja, och det är ju, de perspektiven är ju svåra att backa från också, liksom, när man på något sätt har lite klarsyn i kring, för jag tänker att modernismen, eller den vetenskapssynen som var förhärskande innan, var ju lite blind för sina egna antaganden och förgivetaganden liksom, i sitt sökande efter sanningen. Men har man väl synliggjort det liksom, eller liksom behovet av, var det så här, provisorium eller det här att man kommer från en viss ingång eller ett visst perspektiv och så, då går ju inte att backa så.
Nej.
Alltså, det Magnus Malm kritiserar mest är väl framförallt relativismen, eller?
Ja, det måste man ju säga. Relativismen. Man kanske kan säga liksom, är det inte en postmodern kultur eller typ en så här bastardisering av postmodernism som man framförallt kritiserar, snarare än liksom grundidéerna kanske. Eller så som det här blir när det liksom, när man ska försöka översätta det till en mer folklig quote unquote nivå, så kan det bli den här relativismen och tråkigheten. och då men då är det klart, det är ju supertöntigt, så det kan man det kan man kritisera, tycker jag.
Nej, men om man ska läsa Milbank då, vad ska man läsa då, tycker du, Anton?
Alltså, nu råkar jag bara nämna Milbank här. Alltså, jag är inte... Det finns väldigt mycket som är som jag inte gillar med Milbank. Så att... Men, alltså, det, hans klassiker är väl det här Christianity and Social Theory, tror jag den heter. Från typ 90-talet. Och sen så har han hållit på med massor med politiska projekt efter det, som heter typ The Politics of Virtue och sådär. Och de kanske man... De är inte... Det behöver man
jättebra.
Det behöver man, ja, alltså det är intressant och sådär, men de kanske, ja, det är inte det bästa som man kanske kan läsa.
Nej. Ja. Jag bara tänkte att det är intressant med liksom teologi som har införlivat, alltså som har postmoderna perspektiv. Låter teologin och postmoderniteten korsas. Sen det är att jag själv ville fördjupas lite inom.
Ja, men precis. Graham Ward är också intressant, tänker jag. Catherine Pickstock. Så. Hon har väl någon, fast hon skriver nog ganska svårt, men det gör väl alla av de här, tror jag, men Catherine Pickstock har väl någon jättesvår bok som heter typ After Writing eller något sånt där.
Det var ju jättekul att du fick intervjua Magnus Malm, tycker jag. Han är ju en viktig, väldigt viktig figur för, alltså har också format mycket, tänker jag, av frikyrkligheten. Så.
Ja. Och kyrkligheten, tror jag också.
Ja.
Jag tror att det är lite grann så här att de svenskkyrkliga, de tänker att Magnus Malm är frikyrkans, och att de frikyrkliga tänker att han är svenska kyrkans.
Aha, det är lite så, tänker du.
Jag tror det.
Jag tänker ju lite att han, jag är ju kommit från det frikyrkliga hållet, men jag tänker ju lite att han är våren. Men, och att han har varit en av dem som har fört fram det här med ignatiansk vägledning och så här, och liturgiska perspektiv och så här. Men det är intressant, tycker jag, när du ställer frågan om typ vilka källor borde man gräva i, typ. Och då säger han typ att alla har ju något viktigt bidrag, eller han, vi svarar väldigt diplomatiskt.
Ja,
Passa. Men han har ju tidigare ändå uttryckt liksom vikten av att gå tillbaka, liksom gräva i rötterna från de historiska kyrkorna, eller hur?
Jo, men precis. Men det var också ganska tydligt så här vasekatolskt perspektiv, eller så här kyrkans enhet på något sätt är ju viktig, och att ja, men precis, ja, men det är ju, summan av kyrkan är liksom sanning och sådär. Så det finns väl någon så här hopp om en sorts organisatorisk enhet kanske. Som, ja. Men ja, absolut, ja, jag håller med.
Han svarade diplomatiskt ändå, tycker jag. Ja. Men ja, ska vi avrunda där?
Ja, det får vi göra. Tack så mycket för det här. Och ni vet vad ni kan göra, mina kära vänner och lyssnare. Ni kan stötta oss på patreon.com/AthenaJerusalem. Skänk en slant. Bidra till att göra obskyr teologisk intervjukonst möjlig. Följ oss på Facebook. Följ oss på
kommentera,
Twitter.
Dela och prata med en vän om vad du tyckte var intressant i det senaste avsnittet.
Vi har inte så mycket följare på Instagram, så där kan ni väl gå in och
stödfölja
oss.
Det är också, vi är ganska nytt, och nu med tanke på den här svidande kritiken vi har öst över den nya teknologin, så ja, gör vad ni vill med det, om ni vill följa oss på Instagram eller inte.
Precis. Man kan ju välja för mig, det är ju, då får man ju all skit. Och så kan man välja det här andra som är typ de jag följer eller något sånt där. Så det är ett alternativ.
Det ska jag göra.
Ja, längst uppe. Okej. Okay. Jättekul att ni är med. Jättekul att ni lyssnar, och att ni har en smartphone eller på annat sätt lyssnar på Athena Jerusalem.
Kul.
Kanske, om man är riktigt hardcore, så går man in och lyssnar på bibliotekets dator.
Det tycker jag ni ska göra. Väl mött nästa månad.
Ja, vi har det så bra. Vi ses.
Peace out. Blodväld.